Värvet görs i samarbete med Acast.
It's that time of the year. Your vacation is coming up. You can already hear the beach waves, feel the warm breeze, relax, and think about work. You really, really want it all to work out while you're away. Monday.com gives you and the team that peace of mind. When all work is on one platform and everyone's in sync, things just flow. Wherever you are, tap the banner to go to Monday.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta unnar jag mig en lunch, men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar, så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp, men får jag poäng på allt, överallt? Jag får ju inte det, och det är dumt, för visst, Eurobonus kan användas till resor, lounger och uppgraderingar, men otroligt mycket mer, som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu, mellan 23 april och 5 maj, får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SEB Kort Bank AB, där effektiv ränta är 19,27%. Vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sas-eurobonus-mastercard.se. sas-eurobonus-mastercard.se. Tack SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard.
Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren, som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenn allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar, eller om du planerar att skaffa barn, har en obehandlad infektion i näsan, nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än 3 månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se.
Det här är den här smarta kortversionen av Värvet. Om du känner att du vill höra hela klubbet så hittar du den i Acast-appen eller där du lyssnar på podd. Trevlig lyssning.
Och i vanliga livet är man ju psykopat om man går runt och posar hela tiden liksom. Så jag vill bara ställa mig framför en kamera, eller förhoppningsvis när min scen ska gå över, på en scen och känna att så här, jag bryr mig inte om något. Jag öppnar bröstet och här är jag.
Det ser ju ut som om det gått snabbt för Hedda Stiernstedt. Plötsligt var hon liksom en självklar del av vårt kollektiva medvetande i och med vår tid i nu. Sveriges kanske mest omhuldade tv-serie i modern tid. Men resan dit var givetvis mycket längre än det ser ut. Nästan 10 år faktiskt, och gick via ströjobb, musikvideor och mindre roller innan det lossnade och hon fick jobb i flera tv-serier och filmer som Studentfesten, Monica Zäta, Odödliga eller Unga Sofie Bell. Hedda växte upp i Stockholm på 90- och 00-talen och nu har hon inte mindre än 3 stora projekt på gång. Rebooten av Jönssonligan i regi av Thomas Alfredsson, filmen Min pappa Marianne samt givetvis säsong 4 av Vår tid är nu som kommer i vinter. Men först ett rejält Värvet, närmare bestämt det med nummer 376 av och med Klara Åström och Månsson, Kristoffer Triumf och Acast som plattform. Och så här är läget med Hedda Stiernstedt.
Jag är trött. Nej, men jag mår bra. Jag mår bra.
Ja. Har du jobbat väldigt hårt eller?
Jag har jobbat väldigt mycket på senaste tiden. Det har jag. Mm. Och det är liksom en blessing och en curse på samma gång, man ska säga. Att älska sitt jobb. Så vill man ju jobba jättemycket. Och så gör man det och så blir man trött.
Vad är det som har hållit dig vaken nu?
Jag har spelat in, först gjorde jag en norsk film i februari och sen så åkte jag direkt därifrån, verkligen direkt, flög jag till Alingsås och gjorde en film som heter Min pappa Marianne med Rolf Lassgård som spelar min transsexuella far och Lena Endre och ett gäng jättefina skådisar. Och sen och nu precis så har vi precis blivit klara med Jönssonligan.
Ja, just det. Som skulle ha varit klar för otroligt länge sedan, eller?
För vi började inspelningen för ett år sedan. Och nu gjorde vi som 2 restveckor liksom.
Kul projekt antar jag.
Jättekul. Alltihop faktiskt. Jag har varit så himla kul. Och också faktiskt verkligen med betoning på roligt på Jönssonligan. Jag tror aldrig jag skrattat så mycket i hela mitt liv.
Är det mycket David Sundins förtjänst eller?
Ja, David Sundin. Nej, men det är David Sundin, Ankan Johansson och
Henrik Dorsin.
Henrik Dorsin, tack. Jag bara började bli så distraherad av att du började trycka på några spännande knappar.
Ja, förlåt.
Nej, men och Henrik Dorsin. Och de är ju alla 3 väldigt roliga och försöker bara toppa varandra i skämt. Så jag sitter ju bara, det är som, jag får stand-up nästan. Ja. Jag får stand-up hela dagarna. Och de bara drar skämt på skämt på skämt på skämt på skämt. Och det har varit faktiskt otroligt, otroligt roligt.
Ganska olika sorters humor tänker jag att de har, eller? Det kanske inte är så.
Det är inte så olika. Det är inte så jag upplevt det, utan de har liksom, men de funkar otroligt bra ihop. Det är väldigt, väldigt underhållande. Sen har jag liksom fungerat som någon typ av egen ihopsatt jury och bara sagt så här, nej, men det där funkade inte, det var inte bra. Och började med för att få vara delaktig på något sätt när jag inte hade några bra skämt.
Jag förstår. Det, tänkbart är kanske att de kommer göra någon slags turné, de där 3 sen, eller?
Jag hoppas det för världens skull, för att de är väldigt roliga ihop.
Men nu ska det ju handla om dig, framförallt tänkte jag. Jag tänker så här, nu när du och jag sitter här så känns det ju som att du är etablerad på något sätt. Men jag har en känsla av att du tycker liksom att det har varit en ganska lång resa hit.
Lång och kort på något sätt. Men det var ju som en lång resa, det är som 2 olika resor har jag tänkt på. Att det var en lång väg att komma på att det var det här jag verkligen ville göra. Eller snarare formulera för mig själv att jag skulle våga kasta mig ut. Och sen kom ju nästa långa väg, och det är ju att formulera för alla andra, eller få alla andra att förstå att det är det här jag borde göra. Mm. För det är ju ingen som öppnar en dörr och välkomnar dig in så fort du har kommit på att att du vill bli skådespelerska. Så det var ju som 2 resor. Så att jag tror att jag även om det kanske upplevs utifrån som att det har gått relativt fort på ett sätt, så Eller det har jag fått höra i alla fall. Folk säger vad fort det gick. Och då är jag så här, va? Den långsammaste processen i universum har det känts som för mig.
Ja, jag förstår.
Men det är för att jag är i slut, eller inte i slutet, jag är liksom mitt uppe i samma process fortfarande, kan man väl säga. Så att för mig finns det liksom ingen början och slut på det här, utan det är väl typ en livslång process, typ.
Men hur man än vrider och vänder på det, så för när du berättar om din karriär så säger du liksom, ja men jag har gjort det här sedan 2010 eller i vissa fall 2011.
Mm.
Och om inte jag är helt värdelös på matte så borde det betyda att du var typ 23 eller något när du liksom bestämde dig.
Mm.
Du förstår att det är ganska, att det är ändå det är få förunnat att förstå vad de ska hålla på med när de är 23-24.
Ja, men det var så jävla sjukt. För att när jag tänker på det nu så tänker jag så här, det är en väldigt normal ålder snarare. Men just i den här världen så är det väldigt sent av någon anledning. De flesta har varit, alltså har haft ett sånt extremt målinriktad inställning ända sedan de var barn eller åtminstone sedan tonåren, och verkligen sökt scenskolan. Vissa började söka scenskolan innan de ens har gått ut gymnasiet och verkligen har varit så där, du vet, otroligt drivna. Så när jag klev in så tyckte jag det kändes som att jag låg 10 år efter.
Mm. Du ska inte jämföra dig med Henrik Dorsin, tycker jag. På det sättet. Som var så här, teaterdirektör när han var 7. Eller
exakt, exakt.
Om vi säger då, om vi bestämmer att du bestämde dig vid 23 års ålder, så känns det som att de, alltså du gick ändå så här utbildningar och grejer med sång och dans och teater innan dess ju.
Mm. Absolut, eller utbildningar. Men jag gick, jag sysslade med teater när jag var liten på sidan av.
Rimligt att du var vid sidan av, tycker jag.
Ja, att jag inte var teaterdirektör, menar du? Ja. Nej, men och har ju alltid haft det som någon typ av hobby.
Mm.
Och gick teater på gymnasiet, ja, men sådär, alltså, som tillval. Och har väl alltid sökt mig till sångdans, alltså, det är någon typ av sceniskt uttryck. Och så.
Hade du lika gärna kunnat bli musikal eller sångmänniska?
Nej, det tror jag faktiskt inte.
För att?
För så bra är jag inte på att sjunga. Tyvärr.
Är det inte det?
Nej, men jag tror verkligen inte det, för att just det här passar mig så otroligt bra. Jag kan inte beskriva det på något annat sätt. Men det var verkligen som att liksom... Det är så provocerande att höra folk säga så här, tycker jag själv. Och jag kommer ihåg också när jag var yngre, när jag gick gymnasiet och tänkte så här, vad ska jag göra med mitt liv? Det värsta som fanns var ju folk som bara, jag har hittat det jag verkligen vill göra. Och poletten föll ner. Men så var det verkligen. Jag liksom hittade hem, lökigt nog, när jag hittade det här.
Mm.
Och kände att om jag inte får göra det här så dör jag.
Vad var det för, hur gick det till när poletten föll ner då?
Det var liksom en serie saker som på något sätt hände. Men det som faktiskt verkligen var en utlösande faktor var att jag gjorde en film som hette Studentfesten, som är liksom en ganska lättsam tonårskomedi. Det var inget så här, åh, jag läste Shakespeare, och, utan det var bara att komma i kontakt med människor som gjorde det, eller unga personer, alltså yngre än mig, de flesta av dem, som inte såg, alltså som bara hade kört på alltså jättelänge redan då, och att jag fick... Att jag fick liksom testa på det helt enkelt. Och bara kände så här, åh herregud, här är det.
Mm.
På något sätt.
Som jag har förstått det så har du ju... Eller du har beskrivit det som att du har scenskräck.
Mm.
Studentfesten var ju film.
Mm.
Är scenskräcken följer inte med när man spelar in skit eller?
Nej, det gör det inte. F- för att det är verkligen inte en scen liksom. Men det som däremot kan hända är om karaktären på filmen står på scen.
Ah, okay.
Då får jag scenskräck.
Okay.
Så det är egentligen bara att stå framför andra människor och alltså på något sätt ska, att man ska prestera framför en publik liksom.
Men intressant, för jag tänker mig att Nina Levander så att säga, hon har väl inga problem med det?
Nej, inte alls.
Hon tycker det är hur enkelt som helst.
Ja.
Men det måste ju bli någon slags kamp i dig där då, eller?
Ja, lite. Hon har ju bara en vid ett tillfälle som hon står på en scen liksom. Då blev jag helt kallsvettig, bara rann svett över hela kroppen. Men då får man väl bara på något sätt spela bort det på något sätt. Men jag har scenskräck. Det är verkligen någonting jag försöker jobba med.
Du måste kanske testa stand-up eller något så att du verkligen får...
Ah, jag är så fascinerad av folk som gör stand-up. Det är liksom det mest utelämnande som finns nästan. Alltså i just sån performance-väg. Det är helt underbart att gå på stand-up. Alltså till exempel på Big Ben här i Stockholm så har de ju sån här, lite mer, det är en blandning. Det kan vara liksom etablerade och helt nya och så här, folk som bara testar grejer och så här. Och då kan det ju verkligen vara, det är verkligen utelämnande. Jag är så imponerad av alla som vågar köra stand-up. Men det har rätt, det är typ något sånt. Jag måste ju bara dyka i och bli av med det.
Men det ligger inte i din plan för nu?
Inte just det här året.
Nej, det låter väl kanske rimligt. Jag tänker på en grej i liksom narrativet kring dig.
Mm-hmm.
Ja, att du, har inte du fått prata oväntat mycket om klassbakgrund?
Jo, men jag tror att det har väldigt mycket med serien Vår tid är nu att göra. Att i början älskade folk att... Eller det är en sak som händer när man börjar göra intervjuer som man inte förstår. Det är att ett narrativ som du inte har valt själv föds. Och sen kör alla på det. Så då blir det ditt. Jaha, man bara, men det här har inte jag valt. Så i början tror jag att det var väldigt tacksamt att försöka hitta kopplingar mellan mig och karaktären Nina Levander. Och en koppling man kunde hitta då var att min mamma drog från liksom en privilegierad övre medelklassbakgrund och liksom blev politiskt aktiv och drogs in i en vänsterprogvåg och träffade min farsa och så här. Och att jag skulle ha hämtat hela karaktären liksom därifrån på något sätt, och min mormor var lika gammal, alltså det blev liksom ett narrativ. Och då tyckte jag att det var ganska viktigt att prata om klass. Jag tror att jag vuxit upp med att prata ganska mycket om klass.
Ja, vad spännande.
Ja.
Ditt efternamn är ju med i adelskalender.
Ja, men jag är ju inte det, för jag är ju en bastard.
Okej.
Okay. Född utanför äktenskapet. Så jag har bara min mammas namn, men jag är ju inte adlig. Det är min mamma som är det.
Ja, okej. Okay. Men vadå? Får inte du ärva det då? Nej, du måste...
Ja, nej, absolut inte. Kvinnor... Alltså det ärvs bara genom äktenskap, alltså på fädernas sida.
Ah.
Och ja, och också who cares? Alltså det finns ingenting jag skulle bry mig mindre om än om att vara adlig, tror jag.
Det verkar inte komma med så mycket grejer längre.
Fan, de får söka massa stipendier och skit.
Aha, okej.
Okay. Några av mina kusiner på den sidan har fått massa pengar, typ inte behövt ta studielån och sånt.
Jag vet att man får gifta sig där. Då antar jag att man inte behöver pröjsa lokalen.
Ja.
Alltså jag i Riddarhuset.
Jag tycker personligen att alltså systemet kanske ska avskaffas. Men
det är det väl nästan. Ja. Alltså, privilegierna är avskaffade i alla fall. Ja. Det vet jag. 1994 hände det.
Det är ju bara löjligt att det ens finns en adelskalender om du frågar mig.
Jag skojar det. Det är inte ens säker på att det var 1994.
Ja.
Men skit i det.
Du lät så säker så jag köpte det.
Ja. Det var en så kallad killgissning tror jag. Men ja, det är ju intressant, för att jag har ju pratat liksom oväntat mycket om klass här, utan att för jag är inte uppvuxen med att ens tänka i de termerna, tror jag. Men ni hade den liksom diskussionen hemma.
Mm.
Okej.
Ja.
Varför det?
För att mina föräldrar är ju gamla proggare och växte upp i en tid där de var verkligen unga och under 1968, 70, 71 under de mest politiska åren och var väldigt aktiva i det och vi har alltid pratat väldigt mycket om klass och jämställdhet. Min mamma jobbar som SFI-lärare på Svenska för invandrare. Inte Svenska Filminstitutet, som också kallas SFI. Men, och vi har alltid pratat väldigt mycket om jämställdhet och klass hemma. Mm.
En grej som jag inte riktigt får ihop är att du bodde med din mamma på Torhällsplan.
Mm.
Men du har gått till skolan i Bromma.
I Bromma?
Ja.
Jag gick i, först gick jag i Romshåskolan på... nej, vad säger jag? Det gjorde jag aldrig. Jag skulle börja i Romshåskolan. Jag gick i Fridhemsskolan, skulle börja i Romshåskolan. Men den blev full.
Okay.
Så då var vi bara tvungna att liksom välja någon skola på måfå. Och av någon anledning så valde mamma bara ut på gröna linjen åt det hållet istället för in mot stan. Det bara blev någon så här peka och blunda. Och då hamnade jag ute en bit ut mot Brommahållet. Liksom.
Okay.
Så det var ju inget medvetet val egentligen.
Men typ Ängby eller Blackeberg eller?
Abrahamsbergsskolan.
Ja, ah, okej.
Okay. Mm.
Min gamla producent Clara Wallin, hon, ja. Jag tror att hon gick i skolan med dig, vet du det?
Och så otroligt dålig på namn, men har du en bild på henne så kanske jag kan... Gick hon i samma... Gick vi liksom hur nära i ålder?
Det vet jag inte. Det förtäller inte historien, jag kommer inte ihåg. Jag ska visa en bild på Clara Wallin för dig. Här är Clara Wallin.
Jag känner igen henne, men det gjorde vi säkert.
Ja, jag fattar. Hon sa i alla fall att du alltid var snyggast i skolan.
Nej, men vad sjukt.
Ja.
Det var nog inte så jag kände mig.
Nej, jag förstår. Men det var inte så att det fanns en titel som man fick, liksom, utan det var hennes upplevelse.
Aha,
okay. Det var en fråga till dig.
Aha, ja, nej, jag fick, nej, det är nog hennes upplevelse i sådana fall.
Jag förstår. Mm. Om vi håller oss kvar där i skolan lite då bara. Alltså vad var du för person? Det verkar ju liksom, när folk har grävt i dig, alltså letat i läggen, så hittar de ju gamla tidningsurklipp där du liksom är med i något upprop och som autografjägare. Det känns som du är verkligen en så här Stockholmsunge.
Verkligen en Stockholmsunge.
Ja, som gjorde grejer liksom.
Jag gjorde grejer och jag... Jag var nog väldigt olika beroende på... Jag bytte ju skola och var nog verkligen en person i Fridhemsskolan som var den första skolan jag gick i. Och sen kanske en helt annan... Jag tror att beroende på när du har gått i skolan med mig så har du nog väldigt olika upplevelse av mig, tror jag. Och så är det nog generellt överhuvudtaget. Jag tror att det finns liksom... Som jag har förstått det när jag får det återberättat av andra så finns det väldigt många olika sätt att uppleva vem jag var. Men jag bytte nog också väldigt mycket inriktning och umgänge och liksom vad jag efter... Jag liksom anpassade mig nog. Jag är nog väldigt anpassningsbar, tror jag.
Men det där kan jag lite känna igen. Alltså, jag vet inte om du hade någon exakt sån upplevelse, men jag minns som exempel att jag, när jag gick i femman... Fram till jag gick i femman så var jag ju verkligen syntare då. Mm. Alltså jag är ju så gammal så att man valde mellan syntare och hårdrockare.
Hur gammal, när är du född?
74.
Ja, och, fattar. Min syra var lite syntare men hon är född 79.
Ja, jag förstår. Mm. Nej, men jag var syntare. Och sen så hörde jag Iron Maiden på radion.
Mm.
Och då, dagen därpå så var jag ju bara hårdrockare.
Mm.
Ja, ungefär så.
Ja, liksom. Men jag fattar. Det är lite samma tror jag. Jag tror att... Jag har liksom lite sett det lite som att jag alltid har varit skådespelerska till en viss del liksom genom livet också. Att jag har gått väldigt helhjärtat in i olika faser i livet. Och bara försökt hänga fast vid att inte liksom vara elak eller göra något ont mot någon annan. Men rört mig hejvilt i olika kretsar.
Mm.
Varit liksom kickers och typ, alltså så här, verkligen, alltså flummat runt och varit jätte liksom, det finns några olika sätt att, men det var ju ja, gulligt att hon tyckte att jag var snygg. Det var nog inte så jag kände själv. Jag hoppas att hon, finns det något tillägg här? Snäll.
Jag vet inte om hon hade den. Jag fick inte intrycket av att ni kände varandra, utan att hon såg dig på håll bara. Kanske. Okay. Mm. Mm. Men det, när du säger att det inte var din upplevelse, för det är väl ganska så här, alltså, det är väl ganska oomtvistat att du är, ser väldigt bra ut. Liksom. När förstod inte du det då? För det har du har förstått det nu, va?
Det där är så himla svårt på något sätt, tycker jag, att så här flikas med. Alltså det låter så jävla ljugigt och så här, som att man försöker vara så himla ödmjuk och så här, det enklaste hade varit nästan att säga så här, absolut, ja men det fattade jag i tidiga tonåren, men det, jag tycker att det är en jättesvår. Det är ett jättesvårt ämne att förhålla sig till, för det är inte så jag upplever mig själv. Jag förstår att jag kan bli bra på en bild eller liksom att och så och kan bli nöjd med hur jag ser ut på någon bild och så där, men en av anledningarna till att jag inte tittar på någonting jag gör som skådespelerska är för att jag inte pallar se mitt eget face typ.
Okej.
Okay. Ja. Så jag tror att jag liksom jag vet inte. Det hör nog ihop med att man liksom också att jag var väldigt olika personer. Först nu var jag nog bara liksom lite så här ensam utanför. Jag tror inte att jag liksom jag gick genom olika faser. Det är svårt att förklara.
Mm. Men alltså någonstans tänker jag att i tillblivelsen så måste du väl ha förstått att du hade dragningskraft liksom.
Det här är väldigt svåra frågor tycker jag, Kristoffer, för att jag det är liksom jag vet inte vad jag ska.
Jag brukar liksom nog inte våga fråga om det. Mm. Men jag gjorde det med just Lena Endre som du ju precis har jobbat med och jag önskar att jag hade tänkt eller jag hade inte tänkt att vi skulle hamna här, men om jag hade gjort det så hade jag tagit fram det klippet, för det var så jävla skönt att höra henne säga. Hon sa någonting som var så befriande om det, ungefär typ så här, att hon faktiskt nästan tycker att det har varit ett gissel. Att alltid liksom behöva förhålla sig till att får jag den här rollen för att jag är snygg eller för att jag är duktig.
Jag tror att jag liksom tycker att det är jobbigt att förhålla sig till, för jag vill inte vara medveten om mitt eget utseende, för jag tycker man ser direkt om en skådespelare försöker framhäva sitt eget yttre. Så jag kan dels tycka att det liksom är.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Värvet samarbetar med Allente, en extremt härlig streamingtjänst. För det som är så bra med den är att du kan varva, och jag ska förklara hur jag menar. Jag vet inte hur du tittar på tv, men hemma hos oss är vi lite periodare liksom. Halkar in på någon tv-serie på Sky Showtime och sen är det massa aktiviteter på kvällarna, så det tar ett par, tre veckor, en månad att bli klar med den. Och då ligger ju liksom HBO Max till exempel i träda. Vi betalar för den men använder den inte. Tänk om man... Nej, det går ju förstås inte. Jo, det går visst. Med Allente samlar du streamingtjänster och vanliga tv-kanaler i ett paket i en app. Och deras magiska flexpaket gör att du alltså kan byta ut och växla mellan streamingtjänster utan extra kostnad varje månad. Ha Sky Showtime en månad. Byt sen till HBO Max eller Discovery Plus till exempel. Du kan testa det här idag utan bindningstid. Med rabattkoden VERVET100 får du dessutom 100 kronor i rabatt i månaden i ett halvår. Halvår på Allentes flexpaket. Du läser mer och kommer igång på allente.se/stream. Tack, Allente.
Ointressant och liksom snarare jobbigt att tänka på mitt eget utseende. Om det inte är så här, nu är du här för vi ska göra en modeplåtning, var snygg typ. Då är det ens enda uppgift typ. Försöka göra sitt bästa. Men jag tycker liksom att för mig är det helt ointressant att tänka på mitt yttre. Och det är inte för att låta liksom... Det jag ska försöka liksom formulera mig utan att låta för pretentiös. Men det är för att så fort jag börjar tänka på mitt eget yttre så hamnar det liksom i vägen för allting annat. Och allt jag vill är att vara fri.
Mm.
Allt jag strävar efter är att vara fri. Fri från att döma mig själv. Fri från att andra människor ska döma mig. Och jag kan känna att så här, det här jobbet går ju hand i hand med att bara öppna dörren för människor att döma en på något sätt.
Just det. Mm.
Men jag vill försöka att inte tänka på mitt eget yttre. Och det är liksom på något sätt omöjligt att se sig själv så mycket på inspelad video liksom, som man gör som skådespelare, om man inte som jag nästan aktivt har valt bort att titta på det. Utan att tänka så här, fy fan vad konstigt jag ser ut, och vad fan är det där, och vad har mitt öra alltid sett ut sådär. Alltså du vet, jag vill kunna vara så fri i det, att jag bara går in och liksom jag måste försöka leva under påhittade omständigheter på något sätt. Och i vanliga livet är man ju psykopat om man går runt och posar hela tiden. Mm. Liksom. Mm. Så jag vill bara ställa mig framför en kamera, eller förhoppningsvis när min scen ska gå över på en scen, och känna att så här, jag bryr mig inte om något. Jag öppnar bröstet och här är jag på något sätt.
Mm. Väldigt välformulerade tankar, tänker jag.
Mm.
Och som sagt, det var ingenting jag hade planerat att fråga dig.
Nej.
Om
de också kan göra som en parallell till det Lena sa, men det är också... Jag förstår vad hon menar, för att det kanske är också jobbigt att tänka att det ska ha någonting med saken att göra. Hur ska man våga åldras som kvinna? Hur ska jag våga åldras som skådespelerska med värdighet om jag hela tiden måste tänka på hur jag ser ut?
Mm.
Så jag hoppas att jag blir anställd för att jag gör ett jävligt bra jobb. Liksom.
Mm. Skulle du vilja regissera någon gång?
Ja. Men jag har otrolig respekt för regiyrket. Jag tycker att det är väldigt provocerande med skådisar som är så här, men då kan jag hoppa över till regi. Alltså jag tror inte att det är så lätt liksom. Jag tror att jag tycker att till exempel Pernilla August har gjort det väldigt på ett väldigt vettigt och grundat sätt, som jag upplever det, utan att känna henne eller ha träffat henne ens. Att under en livstid liksom förskansa sig.
Mm, ja, det låter
kunskapen och en förståelse för vad det innebär. Och att vara regissör i Sverige är nästan väldigt lite regi i slutändan, och så mycket att vara också en arbetsledare. Så det handlar väldigt mycket om att vara och också förstå tekniskt kamerarbetet och förstå alla delar av det, om vi pratar i film då.
Mm.
Så jag är väldigt intresserad av det och att skriva. Men jag tror inte att det är någonting som man bara kan hoppa över till eller göra i en handvändning, utan det är någonting du får, som jag kanske ser att jag kan göra när jag har samlat på mig tillräckligt mycket information.
Men det finns inga påbörjade manus där hemma?
Jo, det är det.
Ja.
Ja.
Kul.
Ja.
Som du har jobbat med själv?
Ja, ja. Ganska länge.
Ja, coolt.
Ja, jag har två projekt som jag har på mig, men det jag känner väl att jag snart är i ett stadie där jag behöver ta in andra personer. För att jag är inte... Alltså jag har gått manuskurser och sådär, men jag är inte liksom utbildad dramaturg. Och det är väldigt viktigt att få till. Jag tror att jag på något sätt kan förstå... Jag har någon typ av förmåga att läsa ett manus och känna var dramaturgin går fel. Jag kan inte riktigt förklara varför eller så. Det är bara en... Det är någonting som man kanske, som jag kanske har lärt mig under, för att jag har läst manus tillräckligt mycket. Eller, ja.
För att du har läst tillräckligt mycket kanske också.
Ja, så kan det nog vara. Så, men också samma där. Full förståelse för att jag inte bara kan så här, tada, jag skrev ett litet manus. Alltså kommer behöva hjälp av andra som gör det som sin huvudsyssla helt enkelt.
Men vad coolt, är det film?
Ja.
Två filmer?
Ja, den ena har jag lagt på isen. Dramaturgin blev alldeles för komplicerad.
Okay.
Det var liksom en ramberättelse och liksom två berättelser inne i... Alltså till slut blev det som att jag liksom kunde inte hålla styr längre på. Och den var alldeles för komplicerad. Idén var liksom för komplicerad att på ett enkelt sätt... förklara. Så att jag känner att så här, det här, jag kommer aldrig kunna hitta någon som verkligen förstår vad det är jag vill göra med det här. Så att jag måste liksom bara lägga det på is ett tag.
Men det andra?
Det andra projektet håller jag på och så mycket jag kan. Nu har det också varit legat lite på isen. Jag började jobba i februari och började filma. Så, men när jag har tid, typ nu i sommar, kanske jag pysslar vidare med det.
Om vi då pratar om saker som faktiskt ska hända, som du vet ska hända, så har vi då min pappa Marianne.
Ja.
Vad kan du berätta om den?
Det har varit så himla fint projekt att spela in. Det har varit så himla varmt och njutningsfull process. Så mycket på något sätt positivitet kring det. Men det handlar om min karaktär Hanna som bor i Stockholm och ingenting blir som planerat. Allt håller på att gå åt helvete. Hon gör slut med sin kille och får inget jobb och... hon vill vara journalist och allt går bara åt pipsvängen. Så hon tvingas flytta tillbaka till Alingsås där hon kommer ifrån. Och så småningom upptäcker, behöver fejsa att hennes pappa är transsexuell. Och tänker väl att hon ska reagera på ett sätt. Det vill säga generellt så tycker hon själv att hon har väldigt bra värderingar och är väldigt accepterande och sådär. Och så blir det en helt annan reaktion när det kommer till kritan. Mm. Och den är ju baserad på en bok som heter Min pappa Ann-Kristin. Och handlar om Ann-Kristin som är en riktig person. Hennes pappa. Och ja, det är jag. Och så spelar Rolf Lassgård Marianne.
Ljuvlig person.
Ljuvlig människa. Han har ju ett otroligt gott rykte med all rätt. Vilken trygg, hela Sveriges fadersfigur. Tycker så mycket om Rolf. Det har varit väldigt fint att jobba ihop. Och sen Lena Ende då spelar min mamma.
Jag ska bara säga om Rolf, jag tror att han är ganska stora delar av Sveriges frikort också.
Det är så sjukt. Det här är en grej jag har märkt. Kvinnor i, jag skulle säga i alla fall liksom mellan 40 och typ
100.
Kanske till och med lägre åldrarna, det vet jag inte. Men de jag har hört i alla fall, jag tror att den yngsta var 40. Min mamma är en av dem. Är så här, Rolf, ska du jobba med Rolf Lasko? Han blir helt till sig av Rolf Lasko. Han har någon otrolig effekt på kvinnor tydligen.
Dunderkarisma får man säga.
Dunderkarisma. Ja, jag berättade det här för honom. Jag bara, exakt något sånt som du sa. Jag tror att du är hela Sveriges frikort. Och så där. Han var jättegenerad.
Jag kan ha frågat honom om det i värvet också. Jag minns inte.
Vad sa han då?
Jag minns inte. Ja. Sen har vi då en grej som är kanske tjänstefel och inte fråga om det, och det är vår tid nu, är nu. Vår tid nu heter den. Alltså det är ett intern slang. Vi har kortat ner det bara här på redaktionen. Nej, men, och där kommer det en säsong 4 som är inspelad.
Nej, den spelas in. Den, det är det jag ska göra i höst.
Ah, okej, okay. Jag fattar. Hur känns det?
Det känns kul och lite märkligt. Ja, det var ju väldigt klart på något sätt efter säsong 3. Och tänkte väl verkligen så här, den, nu är det kapitlet över. Och det, jag har ju gjort det under väldigt lång tid. Men det här är väl på något sätt de förutsättningarna jag kunde tänka mig att öppna dörren igen på något sätt. Vi hoppar tillbaka i tiden. Vi ska liksom skildra vad som hände mellan säsong 1 och säsong 2. Och träffa alla goa personer. Fan, jag bara pratar om... det låter som att jag liksom ljuger. Men en av de otroliga, otroliga fördelarna med det här jobbet är att man träffar så jävla mycket gött folk.
Mm. Vill du rekommendera något?
En serie som inte så många har sett som är så himla bra är Marvelous Mrs. Maisel.
Just det.
Mm. Ja, den har jag rekommenderat dem förr. För det är liksom fortfarande ingen som har sett den, känns det som. Så det är just en sån där grej som är kul att rekommendera för att ingen har sett den ungefär. Låt dig inte avskräckas av lite lökigt namn och lite lökiga fish. Den är asunderhållande och bra.
Bra rekommendation. Vem tycker jag att jag ska intervjua i värvet?
Bjud in Josefin Eldén. Fan, klokaste, varmaste, godaste personen som finns. Mm. Ta hit henne.
Med en otroligt klar blick. Hon spelar...
Alltså, hon är ju som ett nyfött barn. Det är en sak att sträva efter. Verkligen. Jag sa det till henne någon gång. Att jag tycker att när man ser henne spela, då är det som att hjärnan liksom slappnar av. Det finns ingenting jobbigt med att se. Alltså, hon är som ett nyfött barn i bild på något sätt. Och det är verkligen en komplimang. Jag tror inget annat.
Nej. Mm. Stort tack för att du tog dig tid.
Tack snälla för att jag fick komma.
Om det här vore en tidningsartikel skulle kanske rubriken varit Hedda Stiernstedts tid är nu. Men det är ju också framtiden som är hennes. Så det är tur att det här inte är en tidningsartikel utan ett poddavsnitt. Där det nu är dags att göra reklam för nästa vecka.
Jag känner inte, sen är jag väldigt ödmjuk inför att det kan ta slut när som helst också. Att de känner att nej, nu är det dags för någon annan. Och då får inte det också har jag verkligen pratat mycket med mig själv om. Att om den dagen kommer, eller när den dagen kommer, att jag inte får fortsätta med det jag vill göra. Då får inte det vara så att det är det viktigaste som finns i världen.
Ding, du gissade rätt. Det är programledaren Jesper Börjesson som kommer hit. Vi hade en mycket trevlig stund, så jag säger gärna att du plockar upp värvet då om inte förr. Tack för idag, hej då.